du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Det är likadant med serviser. Man vill ha något fint porslin hemma. Det låter jag inte som jag är 22 längre.
Kanske inte lever som en 22-åring heller. Hej och välkommen till en ekonomistas podd. Vi sitter här i Expressens poddstudio och spelar in. Det är jag, Pingis Sardenius.
Och jag, Isabella Löfvengrip.
Och vi kommer att prata om pengar.
Mm. Vi pratar om privatekonomi, men vi är inte som en klassisk privatekonom som bara pratar boräntor. Och idag kommer vi nämna det lite.
Mm. Ja, vi brukar prata om oss själva som personal bankers.
Precis.
Alltså, vi kommer inte ge er råd och säga så här att nu kommer räntan att gå upp imorgon eller köp eller sälj den här aktien. Utan det är så här basic, det är roligare och det är lättare.
Framförallt så pratar vi om sparande. Det är mycket det, att man måste bli bättre på att spara. Och jag propagerar verkligen inte för att man ska leva som jag gör och äta ute och liksom, eller leva mitt liv. Utan det här, jag vill ju att alla människor ska bli bättre på att spara för att sen kunna välja sitt eget liv och vad man själv vill göra.
Jag vill ju tacka vår sponsor också, Audi. Varför är Audi ekonomista? Alla vet ju så att ska man köpa en ny bil idag så vet man att det faller värde ganska snabbt. Mm. Men samtidigt så behöver man ju ha en bil. Mm. Så ska man nog tänka ekonomista med gällande bilköp så är Audi bra just för att de har ett himla bra andrahandsvärde.
Några bästa andrahandsvärde så finns det också modeller som drar väldigt lite bränsle som den här A3 ekonomista bilen vi har. Men du har en annan favoritmodell. Du gillade R8 förut.
R8 var ju drömmen.
Men kombi eller herrgårdsvagn blev det.
Herrgårdsvagn? Men A6 kombi, den är faktiskt väldigt bra. Familjevänlig är den.
Och jag gillar Audi S7.
Du vill också ha den.
Ja, vi får börja med en sån här bilpool som vi pratat om.
En R8 och en A6 och en S7.
Ja, tack Audi.
Vi träffar så mycket människor som aldrig har råd att liksom finansiera sina drömmar eller göra det man egentligen vill. Man tycker att pengarna bara sipper ur händerna på den hela tiden. Och det går faktiskt att göra ganska mycket med väldigt liksom, små steg. Vi har en mail också som heter ekonomista@expressen.se. Så där kan ni skriva in allting, alla åsikter, tankar, även frågor kring er egen privatekonomi.
Jag skickar frågor och tänk på att ekonomista stavas med C. Alltså ecnomista@expressen.se. Okej, vi ska prata pengar. Det här är roligt.
Ja.
Ni får gärna titta mer i boken om ni har fler frågor också, förstås, som Isabella sa. Vad ska vi prata om idag då?
Mm. Idag så blir det ganska allvarligt, utan vi ska ta upp, vi döpt podden till stora köp. Alltså, vissa grejer i livet kommer de flesta av oss att stöta på. Det är allt ifrån att man ska köpa sin första bostad, eller sin andra bostad, köpa sin första bil, alla möbler till lägenheten, kanske en försäkring. Att alla de här stora köpen som många berörs av, att hur gör man dem på bästa sätt?
Vad är stora köp för dig då? Är det liksom en stor klänning eller vi kanske ska definiera vad är stora köp?
Stora köp tycker jag är där det innebär en risk med pengar. Att man inte bara kan lägga liksom några hundra lappar ut, utan det är ett stort köp, det är mycket pengar involverat, det är mycket tanke. Ofta så har man behövt rådfråga folk i sin närhet om det är ett bra beslut eller inte. Men största köpet för mig hittills i livet, det har ju varit liksom min bostadsrätt, med bostadsrätter. Där man ska bo, och speciellt när man bor i Stockholm, det är extremt dyra kostnader, det är mycket pengar det handlar om, lån, och liksom en helt ny värld som öppnar sig för första gången. Så det, för mig är det största köp jag gjort, och det köp jag kommer ställas för, det är ju bilköp, hur man ska tänka kring det, och där är jag lite lost, men där pingis har du mycket, mycket mer erfarenhet än man gör. Men sen även möbler, det är saker och ting som man ska ha i väldigt, väldigt lång tid, då ska det bli rätt från första början.
Och när vi pratar risk, som du sa, för det är ett väldigt bra sätt att definiera det, kanske inte lika stor risk att köpa fel klänning eller någonting, fel matkasse. Men risk, det handlar ju om att någonting går fel så att det man köper eller investerar i helt enkelt förlorar värde. Att det finns en sannolikhet, en chans att det man köper helt enkelt förstörs helt eller tappar i värde. går snett på något sätt. Man kan säga att man tar en risk när man skickar det här trevliga sms:et till någon för att fråga om en dejt eller någonting, och chansen att man inte får något svar eller ett negativt svar. Samma sak med risk, man köper någonting och det går sönder eller man förlorar pengar på det.
Mm.
Ja, stora köp för mig, absolut. Jag har också köpt bostadsrätter, och för mig med stora köp, det kanske mer har varit aktier och andra stora investeringar. Men det ska vi inte prata så mycket om idag. Men där har jag verkligen lagt största delen av mina pengar helt enkelt. Också för att jag tycker att det är roligt. Men jag har gjort väldigt många lägenhetsaffärer. Och min nästa steg är väl att köpa eller bygga ett hus på landet helt enkelt. Och då hur man ska tänka, man ska köpa tomt och börja titta på att bygga. Och ja, och man ska göra det heller inte. Ja, det är en stor grej, absolut.
Men om vi börjar med någonting som väldigt många kan känna igen sig i, och det är just bilköp.
Mm.
För det är ju någonting som många står inför, och man kan, det finns mycket fel man kan göra, man kan bli lurad. Trots allt så är ju ändå någonting som alla vet om, att bilköp är ju sällan det som ger en liksom bäst avkastning i längden.
Jag kanske ska börja med att berätta att jag faktiskt blev grundlurad vid mitt första bilköp.
Berätta.
Ja, det var ju sådär, jag var ung, skulle unna mig att köpa en bil, för jag hade bestämt mig för att ta ett jobb ett år i Malmö och skulle pendla till jobbet. Så då skulle jag unna mig någonting, bostadsmarknaden där nere är helt annorlunda än i Stockholm. Jag skulle unna mig en snygg bil, jag skulle köpa en BMW Z3, det är lik den här Z4. Var jätteglad, hittade en bil på Blocket. Men då skulle jag förstås vara noggrann. Och det man som konsument kan göra när man ska köpa en bil som är begagnad, det är att man kan vända sig till motormännen och göra olika sådana här konditionstester. Och då hittade jag det mest omfattande testet som var ett plustest. Så jag åkte ut, jag hade pappa med mig, vi tittade på den här bilen, den var ursnygg. Den var Oxfordgrön med snygg liksom beige skinnklädsel, och det var perfekt. Och jag kände mig jättesmart att jag gjorde det här plustestet.
Vad kostar den?
Ja, den kostade lite över 200 000 kronor då, tror jag. 230 000 någonting sånt där. Köpte bilen, det funkade jättebra. Jag tog ju hand om den som liksom en fin porslinsdocka.
Det var den begagnad bilen?
Ja, men den hade bara gått 500 mil. Och jag finansierade den kontant själv, så jag tog inga lån eller någonting sånt där.
Du hade sparat?
Ja. Och de pengarna hade jag sparat dels genom då aktier, men också att jag hade gjort en vinst på min lägenhet som jag hade sålt precis. Hur som helst så, för att göra en lång historia kort, jag säljer bilen 2 år senare, flyttar tillbaka till Stockholm och jag kommer till bilhandlaren som tycker att den här är en jättefin bil. Men han ringer nästa dag och säger verkligen så här, vad i helvete har hänt med den här bilen? Då visar det sig att bilen har varit frontalkrockad.
Och innan du köpte den då?
Ja, och då så säger den här jättesnälla bilhandlaren till mig att du har nog blivit lurad, och antagligen har säljaren, för han gjorde det här plustestet åt mig hos motormännen, han har nog mutat dem så att de har signat under någonting. För i papperna som jag fick från motormännen såg bilen ut att vara perfekt. Men det som visade sig var att han hade förfalskat papperna. Han hade suttit och klippt och klistrat, så att det här dokumentet jag hade fått, det hade han klippt bort alla de bitar där det stod liksom fel, 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 fel.
Oj.
Och jag hade ju inte granskat ett plustest tidigare. Så att jag tar upp det här till tingsrätten. Det här tog mig, tror jag, 3 år totalt, för Stockholms tingsrätt höll på att göra som.
Men vad händer då? Hur går det dina tankar? Du blir arg, kontaktar honom och säger att du vill ha ett pengar tillbaka för köpet.
Ja, det gjorde jag, men han började, säljaren lyckades jag till slut få tag i. Han började säga saker som att jag mår dåligt med min familj och allting, och försökte bara få tiden att gå, så att säga. Som tur var hade jag läst handelsrätt, så jag visste att han hade förfalskat någonting och att jag därför kunde häva köpet, som man kan göra.
Även efter 2 år?
Ja, det kan man göra, för om det är ett fel från början så kan det göra det. Så att i det här fallet så gäller då köplagen. Köplagen gäller när du köper någonting från en annan privatperson. Det är jättelätt att gå in på olika hemsidor och läsa de här lagarna. Jag tror det finns om konsumentombudsmannen till exempel. Köper jag någonting däremot från en näringsidkare, alltså en butik, då gäller konsumentköplagen.
Mm.
Så att jag visste att jag kunde häva det här. Men han ville ju inte träffa mig eller någonting. Så att jag gick ju till en advokat direkt som hjälpte mig. Fördelen i Sverige är att när du vinner en tvist i domstol, så är det den som har förlorat som får betala allting.
Mm.
Och den här personen, den här mannen, han valde ju att gå till andra instans, alltså överklaga. Vilket gjorde att först var det tingsrätten, sen var det hovrätten, och han satte blå ögon, men jag vann.
Mm.
Så att jag tog en jättestor risk, för jag visste hela tiden att jag kan förlora det här. Mm. Han kanske fifflar fram något annat skumt.
Och vad hände då när du vann?
Så ja, jag fick ju tillbaka pengar för bilen. Ja. Man får också då ränta på de kostnader. Och, alltså, eftersom jag hade legat ut med pengar. Mm. Så när jag har hävt köpet så skulle jag ju fått tillbaka pengar som att det här har gått flera år. Så jag får ju ränta på de pengarna som jag har legat ut med. Och sen så får man lite pengar för den skada som man har ålagt. Så
tufft jag tufft inte betala. Att gå igenom.
Alltså jag räknade ju ut att den här bilaffären kostade honom över 500 000 kronor med advokatkostnader. Men jag var väldigt glad att jag tog den chansen. Att jag vågade stå emot. Och jag lärde mig att jag ska aldrig mer göra en sån här sak igen. Nu kommer jag ju bra ur det. Men det var ju många som lösa nätter.
Generella tips, jag kan tänka mig att många sitter och lyssnar. Kanske som familj så har man en budget på 150 000 kronor. Ska köpa en ny bil, eller en bil begagnad. Vad ska man tänka på?
Alltså för det första så handlar det om att man kan ju kanske göra en bättre deal om man köper en bil från en privatperson. Går du till en bilhall till exempel så behöver de alltid ha lite högre priser för de ska täcka kostnaderna för bilhallen och personal och allting. Samtidigt är det tryggare att köpa av en bilhandlare. Men det man faktiskt kan göra, felet jag gjorde var att jag gjorde det här mot Motormännens plustest, att jag inte gjorde det själv. För att han säljaren sa att han skulle göra det åt mig. Åker man dit och gör det själv så är man ju helt säker. Så då tar man den här bilen, gör plustestet, det kostar max 1 000 kronor och det är det verkligen värt. För då, en bilbesiktning säger aldrig allting om en bil. Bilbesiktningen kommer aldrig säga att den här bilen varit krockad eller någonting.
Nej.
Utan det får man reda på i ett sånt här plustest. Så gör det.
Mm. Ska man göra det även fast man köper en begagnad bil från en bilhandlare? Ska man alltid göra det?
Alltså jag skulle nog alltid göra det.
Ja, för 1 000 lapp så känns det ju som en bra investering.
Det är faktiskt en bra investering. Och det är jättebra att kunna visa upp det här testet, kvittot, när du ska sälja bilen nästa gång.
Mm.
Så att man redan har det liksom. Men för det första så, du och jag pratar mycket om andrahandsvärde.
Ja.
Att vad kommer bilens värde vara nästa gång? Det går ju idag att köpa ganska billiga nya bilar. Det kommer nya asiatiska bilmärken där du får mycket för pengarna. Problemet är ju att när de här bilarna är ett par år. Jag menar första året när en bil är ny så förlorar den jättemycket värde. Så jag skulle ju, om jag skulle köpa en bil idag för 150 000 kronor. För det första måste du bestämma storlek och allt det där. Men det är att titta på ett vanligt märke. De vanligaste bilarna som rullar på svenska vägar idag. Det är Volvo, det är Audi, BMW, Volkswagen förstås. Och där är det billigare att serva bilen. Försäkringen kommer att vara billigare.
Mm. Så ta en så vanlig bil som
det
går.
Ja, det kommer alltid vara billigare att lämna in på service. Det kommer att vara lätt att sälja bilen.
Är det något bilmärke som har bättre andrahandsvärde än något annat?
Audi har det bästa andrahandsvärdet, senast jag läste i alla fall. Jag skulle säga att BMW och Volvo också är väldigt bra andrahandsvärden. Volkswagen tror jag också har bra. Så här kända, stabila, trygga bilmärken. Det är, reservdelarna är billiga, försäkringen är så dyr. Sen så ska man ju också titta på vad kommer den här bilen att förbruka, alltså bensin eller diesel.
Mm.
Vad kostar den att köra? Köper man en sportbil till exempel, en Porsche eller något liknande, så kommer ju försäkringen också allt mycket dyrare.
Mm.
Så även om du lyckas köpa den till ett bra pris så är den ju dyr att äga.
Det är sant. Enkelt. Vi kollade lite grann på försäkringar kring bilar. Vi fick hjälp med Compricer som jämför försäkringar. Mm. För det är någonting som man måste ha. Och vi tog då den här tjejen. Hon heter, vi döpte henne till Sofie. Hon är 23 år gammal. Och hon kör en Volvo V70 som är från en 08.
Mm.
Och hon ska ha en helförsäkring.
Alltså det är en 5 år gammal bil.
Mm. Precis. Och då gjorde vi jämförelse där. Och då förutsätter vi att hon bor i mindre stad som till exempel Hudiksvall. Den billigaste försäkringen, om hon verkligen satt och liksom gav det lite tid och skulle hitta en bra försäkring, gick på 10 325 kronor per år.
Mm.
Om hon stod på gatan. Medan den dyraste försäkringen då för Sofie i Hudiksvall, mina bilen, var 16 459. Och så kollar vi också då i Stockholm för att jämföra mot en storstad. Då den billigaste låg på 19 000 kronor och den dyraste på 30 000 kronor. Så bilförsäkringen är någonting som man måste ha. Och genom att ha bara lite koll och ha koll på marknaden så kan man spara mer än 10 000 kronor. Det är jättemycket pengar.
Och det skiljer sig jättemycket var man bor och vad man väljer för bilmodell.
Men är det inte så med bilförsäkringar att om man blir rekommenderad eller tar det man får? Eller hur tänker man där?
Det är ju bäst att kolla runt helt enkelt. Ja. Det är det ju. Sen är det ju också så här att har du många andra försäkringar och samma bolag, har du din hemförsäkring och samma firma, så kan du också förhandla. Man ska ju tänka med försäkring som är allt annat är en förhandlingsfråga. Mm. Så att man ska alltid försöka fråga, kan jag få en bättre deal hos precis. Sin försäkringstagare?
Men även, visst, det finns ju en poäng att man lägger ihop sina försäkringar på ett ställe, men man ska ju också inse att vissa bolag är bättre på vissa frågor. Mm. Till exempel, jag har min sjukförsäkring på ett ställe och så har jag vår hemförsäkring på ett annat ställe. Mm. Så man ska lägga lite tid och göra research.
Man kan också göra sådana saker som att man knyter upp sig på att vara kund i flera år eller sånt där för att få ner priset. Det är en förhandlingsfråga. Mm. Helt enkelt, shoppa runt, kolla vad som finns och vakttid där. Jag tänkte också bara två saker till man kan tänka på när man köper bil. Det är ju att givetvis förhandla och pruta. Kolla samma bilmodell. Där är ju också så här att ju vanligare bilmodell desto fler finns på marknaden. Det är lättare att jämföra priser. Det är lättare att pruta hos olika bilhandlare. Och sen, precis som att man kanske köper ett utställningsexemplar av en soffa eller någonting, så finns det ofta sådana saker hos bilhandlarna, ofta är då nyare bilar. Så, och väljer man ett utställningsexemplar så har de ofta en massa extra utrustning som man kan få med på köpet och vara lite smart och köpa något sånt. Det kan vara ganska bra att göra. Mm. Faktiskt. Vi kanske ska prata mer om hur kan man tänka när man ska finansiera en bil då? Du sa att så många lånade när de köper bil.
Precis, jag har kollat runt nu med massa människor och det är ju så att de flesta människor lånar till sin bil, att man sällan kan ha 150 000 kronor som man hostar upp. Mm. Vad tycker du om billån?
Jag är ju så himla mycket emot att låna överhuvudtaget. Men generellt
om man måste.
Ja, absolut, man måste. Oftast så ligger ett billån mer än dubbelt så mycket mot ett bostadslån till exempel. Så har man 4% i bostadslån skulle jag tro att ett billån skulle kosta dig 8% om året. Mm. Alltså den ränta du betalar. Jag skulle nog börja med, om jag måste låna pengar, att belåna min bostad mer. Så vi säger att du och Odda belånar till lägenhet till 70% och 30% av 1 miljon, säger vi, 300 000 kronor. De har ni sparat ihop själva och lagt in i den här lägenheten. Då skulle jag plocka ut 150 000 av det här insatta kapitalet och belåna lägenheten lite mer. För det lånet kommer att vara billigare. Mm. Och då får ni loss cash som ni kan köpa en bil för. Mm. Så skulle jag göra.
Bra tips.
Mm. Men tänk på att med alla lån och framförallt billån, det är jättelätt att låna. Det kommer till massa avgifter och uppläggningsavgifter och aviserings... Jag vet inte, allt möjligt.
Men det här med många märken som till exempel Audi, de pratar om att man kan leasa en bil. Mm. Vad är skillnaden om man försöker tänka billigast för ett sambopar någonstans och ha en bil? Är det att köpa en begagnad 5 år gamla bil eller är det att leasa?
Man måste ju förstås ha siffror, men jag skulle nog börja med att titta på om man kan få en tjänstebil på jobbet. Mm. Det finns något som heter personalbil också. Som
går
man
ner
kan...
i lön då, så tänker
ja,
du?
Ja, det är ju alltid billigare för ett företag att lägga på sig lite kostnader för en anställd än att du betalar av din beskattade lön och går och köper en bil eller leasar en bil. Mm. Så att man försöker få det på jobbet. Man kan också be om personalbil. Säg att du sitter på din kontorstol liksom 8-5, så att du är inte motiverad till en tjänstebil så... Då kan man titta på personalbil. Det är bara att liksom söka på nätet så finns all information. Men det kan man alltid få till. Mm. Och det är som att leasa ungefär.
Mm. Och det är min plan. Att när jag väl skaffar bil nu. Odd har en bil, men jag vill ha en bil. Då kommer jag leasa den via mitt företag. Det känns mest ekonomiskt för min del.
Sen så kan man ju också, det har faktiskt många kompisar som har gjort. Man startar en bilpool. Mm. Framförallt kanske man bor i en storstad så kanske man inte behöver en bil på veckodagarna. Eller man kanske hittar en kompis som behöver en bil i veckodagarna och så kanske man kan ha bilen på helgen. Mm. Så man bor nära varandra, man kan dela på kostnaden som garageplats, försäkring och allting.
Det så är det ett gäng som går ihop och köper en gemensam bil?
Ja, det är min man gjort till exempel med en kompis. Han har en kompis som älskar bilar så de har köpt en bil ihop som... Ja, alla kostnader blir ju halverade och det har aldrig blivit något problem eller för dem att dela på den. Så det tycker jag är smart. Vi kanske får köpa en bil ihop eller något.
Ja, en ekonomista bil. Vi har faktiskt en ekonomista bil.
Precis. Och den är diesel, drar nästan ingenting.
Ja, vi går över på ett annat megaköp som jag tycker är läskigare än bil. Och det är ju faktiskt bostadsköpet.
Mm.
Jag köpte min första... Drömmen sedan jag var 12 år har varit att köpa en bostadsrätt. Och det är väl inte, kanske lite sorgligt att man har den drömmen som 12-åring. Men jag skilsmässa och barn och var liksom viktigt för mig att ha mitt eget hem och stänga liksom in sig. Första bostadsrätten köpte jag som 20-åring.
Mm.
Det var 2010. Jag köpte en etta på Roslagsgatan i Vasastan. På, vad kan det ha varit? 33 kvadrat för 1,9 miljoner.
Mm.
Och det var den bästa känslan jag haft i hela mitt liv. Den dagen jag fick nycklarna och gick in. Och jag hade inga möbler. Det enda jag hade var mitt loft, en madrass. Och så hade jag köpt en Missoni-matta.
Mm.
Det var det enda. Och sen kom alla möbler till därefter.
Hur mycket hade du lånat då?
Då var jag gick i... Jag lånade så mycket som jag fick. Det var liksom min plan. Så att jag lånade 85% och så hade jag 15% i insats.
Mm. Och shoppade du runt och mellan olika banker och jämförde räntor? Eller hur gick det till när du... Man får ju ett sånt här lånelöfte, precis, som det heter. Alltså att, precis, banken lovar att liksom hjälpa med lånet om man ska köpa lägenheten.
Ja, jag får mig att jag var ganska insnöad på SBAB under den perioden. För jag får mig att de gick ut och lovat att de hade lägsta ränta. Men så här, att komma som 20-årig tjej och driva eget, då är man inte populär hos banken. Så det var ganska mycket jämförelse och jag fick bråka med banken att ens få till ett lån överhuvudtaget.
Vad hade du för strategi då?
Det var att förklara vilken viktig kund jag kommer bli i framtiden.
Och det är så smart att säga att jag kommer att bli en mer lojal kund och jag kommer att göra mer business med er. Berätta hur du gjorde.
Nej, men jag gick in och det blev inte SBAB, det blev SCB som jag hamnade hos. Och jag sa det till dem att jag har mina företags... liksom,
konton
och så här. Och liksom, ni ser att min lön är inte så hög. För som entreprenör vill man ju ta ut lägsta lön som går och få utdelning istället. Så jag började berätta om mina företagsplaner. Att jag har precis fått kontrakt med Bonnier nu för ytterligare en bok. Det kommer liksom bli förväntad inkomst därifrån. Och alla föreläsningar. Och liksom berättade och visade på vilken bra superkvinna jag kommer vara här som bank. Så det var mitt enda sätt, tror jag, att få det att funka. Att visa att... Visst, mina personliga, då var det inte så himla mycket att skryta med, men just företagsbiten, där kommer jag kunna växa. Så då fick jag ett lån, men nu i efterhand så var det inte alls någon bra ränta. Jag hade nog kunnat liksom, kämpa lite vidare med den. Men, men jag tänkte lite sådär, fan, jag är 20 år, vad kan jag göra?
Mm.
Tänkte, men jag var snarare tacksam för att få det här lånet.
Och det ska man ju faktiskt inte vara, utan man ska förhandla. Det går jättelätt att kolla runt på nätet.
Precis, men sen ett år senare så sålde jag ettan med 100 000 kronor i vinst.
Hade du bunden eller rörlig ränta?
Rörlig då.
Ja.
Och då så flyttade jag sen till en tvåa. Där jag bodde också ett år, en person som flyttade ganska ofta.
Ja.
Och gjorde ytterligare 100 000 kronor i vinst. Men då gjorde jag ett jättefel. För att helt plötsligt så hade jag fått för mig att det kanske var bra att binda det här lånet när jag skulle sälja min, eller köpa min tvåa.
Vi kan förklara sen vad bunden och rörlig ränta är.
Precis. Mm. Men, och jag hade bundit lånet på 3 år. Och jag bestämde mig för att flytta efter 1 år igen. Då med min nu fästman. Då var det en straffavgift på att lösa lån när jag skulle byta bank. Så jag fick betala 25 000 kronor i straffavgift per år. Och jag hade 2 år kvar. Så hälften av min vinst åts upp av den här straffavgiften.
Mm.
Så efter det så lärde jag mig att jag ska inte vara en person som binder räntan. För att jag är en person som är ganska spontan av mig. Jag kan få för mig att flytta ett år till ett annat och kanske bestämma sig för att jag vill bo utanför Stockholm eller göra något annat. Och jag är inte den här trygghetsknarken på samma sätt, utan vill hellre ta den här risken. Men ja, jag är aldrig mer straffavgift i alla fall.
Nej, det var mycket pengar. Ja. Vi kanske, du ska visa sen lite statistik på det här, vad det kan kosta om man är bunden eller rörlig ränta. Men vad är bunden och rörlig ränta? Den bundna är ju en fast ränta som man binder på ett visst antal år. Så binder du räntan på, säg, 3% på 5 år, så vet du att du kommer betala 3% på ditt lån. Vi säger att det är 3% på 100 000 kronor. Så är det 3000 kronor och då betalar du det varje år under de här 5 åren. När de 5 åren har gått, då så får du göra en ny förhandling med banken. Har du rörlig ränta så kommer räntan att förändras hela tiden beroende på mycket hur det ser ut i omvärlden helt enkelt. Banken kan ändra den rörliga räntan kanske oftast var tredje månad eller något sånt där. Men det den rörliga egentligen gör att du kan ju säga upp ditt lån när som helst. Det som Isabella var inne på med straffavgift innebär att har du bundit ditt lån i 5 år till en viss räntesats och säger efter 4 år att nu vill jag avsluta det här lånet. Ja, då har ju banken räknat med att ha den här ränteinkomsten i 5 år, så vill du avbryta efter 4 år så får du betala den här straffavgiften som Isabella var inne på. Det farliga då och risken med den här rörliga räntan, det är ju att säga att den svenska ekonomin kraschar eller någonting och att räntan förändras mycket, då kommer ju den rörliga räntan att öka till exempel. Och vad är det som styr räntan då? Ja, det är ju Riksbanken som sätter räntan. Och då säger, menar inte jag bankräntan, utan man sätter den svenska styrräntan. Och enkelt förklaras så styrs den väldigt mycket av efter ett inflationsmål, alltså den prisökningstakt vi ska ha i samhället. Räntan försöker man sätta för att den ibland ska elda på ekonomin, och då sänker Riksbanken räntan. Och när vi har kanske för hög tillväxt och priserna ökar för mycket, alltså vi har hög inflation, då höjer Riksbanken räntan för att kyla av ekonomin, för att det ska bli dyrt att låna. Och
nu har vi haft en lågkonjunktur ett tag, och då har man, precis, väl haft en ganska låg ränta nu för att man ska kunna shoppa, ja, mer, tänkte jag säga.
Men det som också har varit under lång tid, som kanske går ifrån skolböckerna, det är att vi har haft en låg inflation, alltså prisökningstakten i samhället har varit stabil. Inflationsmålet som Riksbanken har, att prisökningstakten inte ska gå över 2% per år. Men vi har kunnat ha en tillväxt trots det. Men vi har kunnat leva i ett samhälle med låga räntor, låg inflation, men med tillväxt som har varit ganska bra under en lång tid. Vilket har gjort att det varit absolut smartast att ha rörliga räntor. Mm. Kan inte du berätta om det där som du stod? Det var en spännande undersökning.
Det var Svenska Dagbladet som gjorde en undersökning, en uträkning på ett hushåll. Och då har man tagit ett hushåll där man har tagit 3 miljoner kronor i lån. Och band man då det här lånet på 5 år i taget under perioden 2000 till 2012, så förlorar man 380 000 kronor på det här. Alltså hade man gått plus då om man hade haft rörligt lån. Samma personer som valde att binda på 10 år istället under perioden 2000 till 2012 förlorade närmare 1,3 miljoner. Så att man står och säger det om att titta på lång sikt, att det är alltid bättre att ha rörligt. Men har man rörligt, då innebär det också att då måste man ju spara mer varje månad.
Ja, om räntan
går upp, så har man ett buffert för att klara av det.
Vad kan man göra då? För jag tyckte du hade ett bra spartips där. Alltså man lägger undan. Man kan ju tänka så här att har man en rörlig ränta idag som är på 3% och så kunde man binda den till 3,5%. Mm. Då kan man ju under tiden lägga undan mellanskillnaden. Vad skulle det ha kostat mig om räntan var 3,5%? Och så, precis, lägger man undan det. Och har man tur att räntan inte ökar, så har man kanske pengar till en härlig resa eller någonting.
Precis. Mm. När jag är, men nu Odd, nu när vi skulle samsas om det här. Jag har ju varit så här, men vi ska ha rörlig ränta. Jag ska aldrig mer drabbas av det här. Men sen så var Odd, han var lite mer så här trygghet. Men vi ska skaffa barn och det kan vara, känns tufft om det ska förändras. Så då gjorde vi så att vi band halva. Mm. Och sen har vi halva rörligt. Men Odd ångrar det idag, kan jag säga.
Är det så?
Ja. Ja, men då,
hur lång tid har ni bundit lånen då?
Bara på 2 år, så det var ingen större grej. Men i och med att det låg så lågt, vi fick en ränta på, jag tror att det var 2,65.
Ja, det kan
så det var, jag tror att det var ändå bra. Men jag hade nog haft rörligt ett tag till och sen kanske bundit om några månader istället.
En annan sak som vi som människor, privatpersoner, konsumenter inte vet om, det är det här med att om man ber om lånelöfte, som det heter, det vill säga du ringer till banken och säger så här: jag ska köpa en bostadsrätt, kan ni tänka, eller kan ni lova mig att låna ut pengar om jag köper den här bostaden? Då gör de en kreditkoll, alltså en sån här kreditupplysning, skickas ett signal till UC. Och problemet med det här är att det ser ut som att man försöker låna pengar överallt, vilket gör att man kan få sämre ränta. Och då finns det många företag som oftast gör det här åt dig, så det ser ut som att du har skickat en förfrågan.
Inte Lendo en sån sak.
Jo, Lendo en sån. Men det där ska man tänka på. Det är lite taskigt faktiskt att man inte pratar om det här. för att till exempel, om du går till 5 olika banker och ber om lånelöfte, så ser det ut som att ni har varit så lite smådesperata och då får du sämre ränta.
Så bankerna ser när jag försöker jämföra?
Mm. Så det är mycket smartare att ringa runt eller skicka dit någon annan som frågar åt den. Så man kommer runt det där.
Men idag kan man alltså använda som till exempel Lendo då, som är tjänst. Då ser inte de att jag har testat överallt.
Men Lendo tjänar ju pengar på det här, så att jag skulle göra det själv ändå.
Ändå?
Ja. Man kan kolla på nätet att det finns massa sådana här bolånesajter, Kombolån och massa andra, som man kan gå in och kolla räntorna där det står, helt enkelt. Och sen så behöver man ju inte heller, man kan ju ringa och förhandla om räntan innan man ber om ett lånelöfte. Man kanske ska säga det här också, hur mycket får man låna när man om man ska köpa en bostadsrätt?
Det är 85% av ens bostad nu. Men att,
alltså man måste lägga in resten själv.
15%, precis. Men det känns ju som att vi går mot ett samhälle där det kommer tyvärr bli, eller sådär kanske bara bra, att man måste stoppa in ännu mer pengar själv.
Mm.
För att det inte är hållbart att man ska behöva låna så stor summa pengar. Vilket också gör att folk inte kommer ha råd med att bo överallt.
Mm. Många tar blankolån som det heter. Alltså, det handlar om de här, man får låna 85% till en bra, eller så bra man kan få om man köper en bostad. Och så ska man ju då ha 15% egna kontanta medel.
Mm.
Men jag finansierar det också. Och det blir dyrt.
Jag har tänkt mycket på det här. Att om jag säger att jag skulle få 2-5 miljoner i handen. Eller lägesumma. Jag skulle, trots att vi har, alltså trots att jag hade möjligheten att köpa en lägenhet utan lån.
Mm.
Så vi har ju så låga räntor i Sverige. Plus att vi får, vet du,
skattereduktion tänker
precis
på
30%.
Ja.
Så att jag hade ju ändå behållit de här bolånen ändå. För i min filosofi så är det så att de här pengarna som jag hade kunnat få loss, för att någon ger mig den här summan, eller att jag känner upp det själv, den summan hade jag kunnat investera i ett företagsprojekt, eller aktier eller fonder. Och enligt mig så tror jag att den investeringen hade ökat mycket mer än vad den här bostaden i innerstan hade gjort på till exempel 3 år. Så att jag kan tycka, trots att man har pengar, så tycker jag ändå att det kan vara helt okej att ha dem i ett liksom boendelån ändå.
Alltså bostadslån ska man tänka på, är det här med skattereduktion. Ja. Och det innebär att de kostnader du har för din bostad på grund av lånet, så att du betalar 10 000 kronor om året i ränteutgifter. 30% av den räntekostnaden får du dra av i din deklaration, så får du tillbaka de pengarna. Ja. Men det gäller bara bostadslån, det gäller absolut inte sms-lån eller billån eller någonting annat. Och det är ju för att vi svenskar ska få möjlighet att lånefinansiera en bostad helt enkelt. Alla ska ha tak över huvudet.
Men så är det med mitt företag. Jag vill ta en utdelning på, nu har det varit 140 000 varje år.
Mm.
Och jag hade ju kunnat stoppa in den där 140 000 rakt in i mitt bolån och liksom fått kanske lite lägre ränta.
Mm.
Men istället för det så gör inte jag det, utan jag låter mitt bolån vara kvar. Och sen investerar jag de här pengarna i mitt företag istället.
Mm. Det skulle vara mycket dyrare om du tog ett företagslån för ditt företag. För
det är
finns ingen skattereduktion om man säger så.
Nej.
Så att det är väldigt smart. Men du, vi skulle prata lite om andra köp också. Det här med möbler kanske vi ska prata
det är också
om. För där kan man ju också låna, och hur ska man tänka där?
Precis. Och
du är duktig på möbler.
Jag tycker att det är kul. Jag har gjort ganska bra bra möbelaffärer under mina år. Och det handlar om att jag tror att flesta människorna, när man flyttar hemifrån, man går ju till IKEA, så köper man deras startpaket, deras klippansoffa och Ivar bokhylla och allt det där. Sen har man det några års tid, och sen kanske man tröttnar på det, och så ska man få det sålt. Och det är, att göra vinst på en IKEA-möbel är väldigt svårt. Det måste vara en IKEA-möbel som är från runt 50-talet, det ska vara väldigt gammal. Det ska vara en IKEA-möbel som har stått hos sina morföräldrar sedan väldigt länge och inte tillverkats länge. Då kan man göra ett bra fynd. Men det bästa är ändå att hålla kostnaden ner när man ska handla möbler, är ändå att gå på auktioner.
Mm.
Att kolla på Myrorna, second hand butiker och liksom titta möbler som någon annan haft innan. Så jag har gjort det jättemycket och har kunnat putsa upp möblerna, kunnat byta tyg på dem och sålt dem mycket, mycket dyrare. Så att har man lite tid och lite intresse, så kan man faktiskt göra en bra vinst på att köpa billiga möbler och ta hand om dem.
Mm.
Det är så många som väljer att, ska man köpa en ny soffa eller säng, och så går man till Mio. Och tänker man sådär, Mio det är lite dyrare än IKEA, lite lyxigare. Fast det är fortfarande ingen superkvalitet. Så när du väl ska sälja den här soffan då för 10 000 kronor, så kommer du inte få igen pengarna. Utan det är svårt att sälja en Mio-soffa.
Mm.
Så jag tror att det är viktigt att försöka hitta lite egna möbler som inte är de här superproducerade, utan liksom försöka hitta dem på auktion och buda på saker och ting. Och jag har märkt att det har blivit bättre liksom andrahandsvärde när jag gjort så.
Mm.
Och hemma hos oss är en ganska stor blandning, men det var så häftigt. Jag och Odd kunde finansiera halva vårt bröllop, för att jag sålde av en massa gamla möbler som vi ändå inte ville ha kvar. Och då var ju det på grund av att vi hade köpt möbler med ett bra andrahandsvärde.
Mm.
Någon designermöbel, absolut, som ökar i värde. Men mycket just sådana här fynd.
Och det är också jättesmart att köpa second hand-möbler. Det finns ju mycket klassiska möbler man kan hitta mycket billigare på Blocket.
Det är likadant med serviser. Att man vill ha något fint porslin hemma. Nu låter jag inte som jag är 22 längre.
Kanske inte lever som en 22-åring heller.
Nej, och då går inte jag till Åhléns och köper deras egna liksom, serviser. Utan då är det mycket bättre att gå in på Tradera och bjuda på en Rustrand-serie, Svensk Tenn eller liksom någonting som har ett andrahandsvärde som du kommer kunna sälja sen.
Ja, har man tid tycker jag verkligen man ska sticka ut på helgerna och åka runt på auktioner och loppisar. Där kan man verkligen göra så här superfynd. På bra saker. Jag tänkte på en grej när jag var liten så vi flyttade runt mycket både utomlands och då hyrde oftast mina föräldrar möbler för vi skulle flytta efter en ganska kort period ibland. Ibland kanske det var att vi bara bodde en termin någonstans. Och det kan jag tycka hyra tjänar man absolut inte på i längden, men det var ganska smart då för att det kostar alltid pengar att köra hem saker och flytta på saker eller sälja dem. Så om man är en person som rör och flyttar på sig mycket så kan det vara bra att kanske hyra några saker ändå.
Absolut. En annan grej jag också gjort, jag använder mycket av mig av sociala medier och frågar efter möbler. Mm. Till exempel så förut så ville vi ha en sån där klassisk drinkbord i matsalen och skrev det på Twitter och frågade någon som har ett sånt där, skulle någon vilja byta det här mot något annat? Och att man kan ju byta mycket möbler mot varandra också.
Ja, det glömmer
man bort. Och speciellt när man har alla de här kanalerna åt Facebook och allting att passa på och fråga runt.
Mm. Ja, men det tycker jag händer ganska ofta. Man kan fråga.
Jag skulle aldrig i mitt liv, jag älskar IKEA, jag älskar Ingvar Kamprad, jag tycker det är en fantastisk idé. Men jag skulle aldrig till exempel när vi får barn åka och fylla ett helt barnrum med bara IKEA-möbler. Och det säger jag inte för att låta snobbig liksom, på något sätt så, men jag vet att möbler kommer inte hålla för all evighet och det finns ingen som kommer vilja köpa dem efter. Då tycker jag det är mycket bättre att köpa möbler av just kvalitet. För det är ens barn som ska ligga där i också. Så vet jag att jag kommer kunna ha dem till alla kommande barn i framtiden. Eller sälja dem vidare sen.
Mm. En annan sak, när man också kommer in i möbelaffären så är det väldigt ofta så att man kan låna. Det ser lätt ut, det verkar billigt. Ja. Och där ska man också tänka en gång till. Ofta står att det är 0% i ränta. Men då åker man nästan alltid på istället en uppläggningsavgift. Och det är en form av ränta man betalar. Så ta aldrig någonting sånt. Vi är alltid mycket mer. Spara hellre ihop först. Låna någonting. Byt innan du lånefinansierar möbler. För det kommer att bli dyrt.
Och det är också märkt som ska sälja bostad. Att har man några möbler i lägenheten som folk känner igen.
Mm.
Till exempel vi har några kartellampor hemma. I plexiglas. Som de som tycker om inredning känner igen vilket märke det är. Så vi har dem och så har vi köpt ett jättefint mahognybord som kostar en hel del. Men så har vi liksom en jättebillig matta så vi ropar in på auktion. Vi har en billig kristallkrona så vi ropar in på auktion. Men rummet ser plötsligt dyrare ut än vad det är.
Mm.
Så man kan verkligen blanda dyrt och gammalt. Och i vår matsal till exempel, då har vi ett 15 år gammalt miobord som vi köpte för 500 spänn. Och får jag inte igen de här 500 kronorna, då gör inte det så mycket. Men det är ett väldigt vackert bord.
Mm.
Så jag tror att man ska mixa och blanda väldigt mycket.
Sen så återigen till här förhandling. Vi skulle köpa massa möbler nu till vår nya lägenhet. Och då valde vi att köpa mycket på ett och samma ställe. Det här var i Spanien i och för sig, men det spelar ingen roll vad det är. Och då gör det att man kan förhandla ner om priset. Jag gick in på en butik i stan och frågade hur mycket rabatt kan vi få? Liksom köper man för 5 000 eller 10 000 kronor så kan man få en mängd rabatt. Och det kan vara väldigt smart att fråga om det från början. Och då kanske man också kan gå ihop med några vänner eller någonting och göra ett köp ihop. Pressa priset i möbelaffären eller vad det nu är. Samma sak med bil kanske också.
Men en annan grej, ska man allt förmoda, för vi har ju ändå packsgarderober från IKEA hemma. Ska man åka till IKEA och köpa någonting, spontant shoppa inte där.
Nej, livsfarligt.
Alltså, till exempel då, om man skulle handla en garderob. Att ta med dig ett måttband, mät, fota hemma liksom, i din telefon och se att det här kommer funka. För det är så lätt att bränna pengar och tänka att men, det kostar ju bara några hundralappar. Det spelar ingen roll om det blir fel, det är bara slänga. Men det blir jättedyrt och då är det mycket bättre att man gör ordentligt om man ändå ska göra det.
Tänk på andrahandsvärdet i allting, det är verkligen det som vi råder er. Och har ni frågor om det här så tänk återigen på att ni kan mejla till oss ekonomista@expressen.se. Om ni har frågor om stora köp och så vidare. Vi kanske ska knyta ihop lite med lite bra tips. Eller hur, Isabella?
Ja, jag tycker generellt när det gäller stora köp som man ska göra i livet. Att ha is i magen. Man ska alltid få betänketid. Man ska aldrig behöva liksom... Ett stort köp ska man aldrig snabbköpa för det blir inte bra. Till exempel när det gäller på Hemnet och lägenheter. Det kommer alltid fler drömlägenheter. Och man ska verkligen göra det i lugn och ro Och speciellt när det gäller att köpa lägenhet, det handlar om läge. Mm. Ska man göra en investering eller en vinst i längden så är det bara läget som det gäller.
Mm.
Det är ju så.
Jag tänker lite som med kläder, tänk på andrahandsvärdet och tänk på materialen. Välj hellre ett bra material, något bra trä till exempel, än ett snyggt, eller vad säger, något liksom flashigt designermärke eller någonting som är dyrt. Utan titta på kvaliteten och tänk på, har det här ett andrahandsvärde? Jag avstår alltid från någonting som jag vet inte går att sälja senare. Och det gäller bil och det gäller möbler eller andra stora saker som jag köper.
Mm. Och grejen, men var inte rädd för stora köp också. Mm. Livet handlar ju ändå om att få någon gång få åka i sin drömbil eller få bo i ett område där man verkligen vill bo. Och de här stora köpen kan man ju faktiskt finansiera också när man är duktig på att hålla igen sina mindre köp. Och det kommer vi prata i nästa podd.
Ja, det är spännande. Det kommer att vara en så här eye-opener för många.
Mm.
Hur man får råd till sina drömmar. Ja, men ja. Vad kul din lista.
Ja, absolut.
Vi hörs
nästa gång.
Snart igen.
Hej då. Ja,
hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.